Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad.
Varmt välkomna till Nemo möter en väns torsdags special. Och temat här är att ett avsnitt som tidigare har varit låst bakom betalvägg nu blir gratis för er alla att lyssna på hos alla poddplattformar. Och veckans bonuspresent är mitt underbara samtal med den briljanta och genomsympatiska komikern Kristoffer Appelqvist från i vintras. Följ gärna podden på Instagram där den går under namnet @nemomoter. Och mig personligen når ni enklast och bäst via min hemsida som är www.nemohedén.se. Nu kör vi igång detta härliga snack med Kristoffer Appelqvist. Då kör vi. Kristoffer Appelqvist is in the building.
Alltså in det själva rummet.
Ja, in det själva mysrummet. Hej.
Hej nu.
Hej, hur... vi frågar igen då. Nu får lyssnarna vara med också. Hur mår du?
Ja, men det är bra. Det är faktiskt väldigt bra. Mm. Jag är lite trött nu. Jag tror att jag kanske har glömt att käka lunch om jag ska vara. Så du hittade en knäckemacka på vägen ut upp från mitt jobb.
När jag på marken?
Ja, nej men i skåpet. Men så jag tog bilen, det är så jävla dumt också. Jag kör in i stan med bilen, men jag hittade en parkeringsplats och så. Jag vet inte, jag har lite känsla av flow just nu. Så jag är lite trött, men jag har liksom, jag är 50 nu och jag har precis i år lärt mig skillnaden mellan att vara trött och att vara stressad, att det inte är samma sak. Jag inser att det jag har varit halva livet är stressad. Men jag måste, det är inte så farligt att vara trött. Jag är trött nu. Jag är trött. Det ska vara skönt att sova. Det ska vara skönt att inte ha något mer inbokat på hela dagen. Det ska vara skönt. Men jag mår inte dåligt av det. Jag är bara trött. Kan du skilja mellan trött och stressad?
Nej, jag skulle precis fråga dig. Vad är skillnaden då? Lär mig.
Att jag känner att kroppen är trött. Det ska vara skönt att sova. Det ska det vara. Men jag får inte hög puls. Förstår du? Jag får inte så här, jag har inte den här tunnelscenen. Det känns inte som att jag har varit på IKEA hela dagen. Förstår du? Det är bara trött.
Låter som något du har lärt dig i typ terapi?
Nej, det är något som det är antagligen något som psykologer och terapeuter har försökt lära mig hela livet. Men det har ju något att göra med... Nej, jag skulle nog tro att åldern är snarare förklaringen. Att jag tror att det har något att göra med att skita lite i vad andra tycker. Att sänka ribban på riktigt. Det är lätt att säga att man sänker ribban. Att idag ska jag bara göra en trea eller sådär. Men perfektionism har nog varit min tillflyktsort väldigt länge. Att det liksom...
Men du sa innan vi slog på micken här att du inte nyss fyllda 50, men du är fyllda 50 i alla fall. Vad
ja, det var ju i år i alla fall.
Exakt, som vi kan se nyss. Men det är inte förrgår liksom.
Nej, det är sant.
Vad gjorde det med dig? Var det något speciellt med det eller kändes det bara som en födelsedag i mängden?
Nej, verkligen inte. Nej, det är jättestort. Det är ett stort läskigt nummer och jag nej, men det är ju någon sorts milstolpe grej ändå ju liksom. Det måste jag ändå säga. Men sen så hade jag nog liksom, jag var nog lite färdig med det när födelsedagen väl kom. Jag tror att jag funderade med den där siffran sen jag fyllde 44 ungefär. Men så här, allting som är jobbigt handlar ju om två grejer på något sätt. Och det är ju att acceptera och att sörja. Alltså så här, det blev aldrig som jag tänkte. Eller den här relationen blev inte som jag tänkte. Eller jag lyckades inte vara den jag ville vara. Och så. Och det enda man kan göra är att fortsätta med sitt liv. Och så får man acceptera det som har hänt så snabbt som möjligt. Och sörja det färdigt. Inte gömma det där. Det är liksom de enda två grejerna man kan göra för att påverka hur man mår. Förutom att det blir bättre på att planera och lära sig grejer och öva sig på saker och så. Såklart. Men det som redan har varit kan man bara acceptera och sörja. Och det har nog, jag har inte fattat det riktigt. Alltså, förrän, ja, men förrän typ nu. Och en sak som jag får acceptera och sörja är att alla grejerna som jag hade tänkt inte blev av. Mm. Det blev av en massa grejer och då får jag vara glad för det.
Men att ha en så cool, laid back och avslappnad relation till åldrande, det måste väl ändå ha att göra med att man är på en plats i livet man vill vara?
Ja, alltså jag skulle inte säga att jag har någon cool avslappnad, men just nu. Mm. Just nu,
just
ja.
Idag.
Ja, men det är, jag accepterar vem jag är och hur jag har det och jag är tacksam för det.
Mm.
Jag går inte runt och tänker att jag att min stackars snygga fru Isabelle som är så rolig och social och som orkar med allting och som alltid ser ut som en nybadad sol.
Romantiker där.
Ja, nej, men hon ja, men en sak som jag har slösat energi på är att oroa mig för om jag duger till exempel åt henne. Men jag får acceptera att jag inte har någon kontroll över det, att det enda jag kan göra är att försöka dyka upp som den bästa versionen av mig själv, men så liksom försöka ta ansvar för att vara hyfsat vänlig, hyfsat omtänksam, sätta gränser för mig själv, inte slösa bort tid på att gnälla på grejer i onödan. Om jag upptäcker att det var jag som var idioten, att släppa det så snabbt som möjligt, så försöka liksom bara vara lite mer easy going, och räcker det så räcker det. Räcker det inte, så räcker det inte. Om jag inte duger så, det var ju, alltså jag menar inte bara i förhållande till henne, utan på alla möjliga sätt. Vad det gäller jobb också. Okej, om de inte skrattar så mycket som jag hade tänkt, eller inte blev precis som jag hade tänkt när jag uppträdde för det här företaget, så får jag försöka acceptera det och sörja färdigt det, helst innan jag kommer hem till min familj.
Mm.
För annars är det bara ett nytt sätt att vara självupptagen på. Alltså.
Mm.
Så, hur mår du då?
Nej men jag vill inte prata om mig idag. Jag tänker så här, att när man har en tuff period som jag har haft, så det mest effektiva sättet för mig att komma ur mig själv och min självömkan och min självupptagenhet är att fokusera på en annan människa.
Ja, klokt.
Ja, så idag ska jag göra det.
Ja.
Så försök inte du.
Nej, det är men, väl ja, nej.
Men du, det jag tänkte på var att vi du har varit med här en gång förut.
Ja.
Mm. Avsnitt 66.
Det är ganska, är det 10 år sedan?
Ja, det är 10 år sedan.
Ja. Pratade vi då om hur det var att ha fyllt 40?
Ja, men jag tror
det. Måste
det.
Vi nästan ha gjort.
Ja, jag tror också det.
Ja.
Jag är inte mer kreativ än så. Det är det.
Nej, men det är väl ingen. Hur gammal är du?
38.
Ja. Är det närmast sig den siffran då?
Ja, men det är ju bara, jag vet fan alltså, det är ju knäppt. Men jag tänker väldigt sällan på den för jag ser det på papper. Då blir det bara så här, jävlar, vad händer med livet på något sätt? Men det känns också förmätet och oskönt att säga det till någon som är 12 år äldre på något sätt. Men jag kan bara utgå från mig själv såklart.
Ja.
Men jag känner mig gammal, så är det bara. När jag liksom, jag spelar innebandy i ett lag där jag är liksom 10 år äldre än den näst äldsta.
Ja.
Och igår när jag spelade match,
ja,
då hade jag närkamp med en motståndare. Vi mötte Tumba då.
Ja.
Och så bara hör jag efter närkampen så här, hur han viskar till mig, ska man verkligen bete sig sådär när man är 38?
Ja.
Ja, och då har han så stenkoll på mig.
Ja.
Och vi använder min ålder.
Ja.
Han är typ 22.
Ja.
Jag känner bara så här, fan, jag borde lägga ner.
Ja.
Men vad fan, jag ska fan sitta här och gnälla. Som jag sa till dig innan podden gick igång här, det är bara en period med väldigt, väldigt mycket. Och jag har lite svårt att balansera det där med liksom barn, jobb och försöka få in saker för mig själv och allt sånt där.
Hur gamla barn?
5 och 8.
Ja, men
ja. Exakt. Men
då är du, ser du pigg ut.
Ja, tack ska du ha. Jag såg nyss solarium, kanske därför.
Ja, kanske.
Ja. Men jag tänkte det här, att det är ändå 10 år sedan vi såg sist. Så nu ska vi försöka sammanfatta dina senaste 10 år här.
Mm.
Det har hänt en del.
Ja, absolut.
Hinner vi det på en timme?
Ja, absolut.
Ja. Men du, jag tänkte vi skulle börja med lite, för mitt egos skull, så ska vi börja med lite kompani svanprat.
Mm. Mm.
Det måste vi göra.
Ja, tyckte du också att det var ljuvligt?
Nej, det gjorde jag inte. Men jag ser på, jag följer ju programmet såklart. Jag tycker att det är väldigt bra. Och jag följer årets säsong med behållning, som jag också skrev till dig. Det är intressant att när man pratar med dig här så du målar upp en bild av dina osäkerheter och pratar inför din fru och allt sånt där, jada, jada, jada. Men så i det här programmet så är det ju världens tryggaste, mest empatiska pappa
för typ alla på något sätt. Och det är så långt ifrån den här bilden du har hunnit med här på de första 10 minuterna av den här podden, tycker jag.
Jaha, tycker du? Vad är skillnaden då? Jag hör inte det själv.
Nej, men jag menar bara att du är ganska snabb och ganska bra i intervjuform på att prata om dina osäkerheter, tillkortakommanden. Du har pratat mycket om dina kroppskomplex. Mm. Du pratar mycket om hur osäker du är inför din fru här, att inte räcka till. Mm. Och så ser man Kompanis svar där du är så trygg, tycker jag.
Men så här, ett annat komplex som jag har är bildningskomplex. Och när jag säger det, och att jag känner mig dum och inte allmänbildad, och jag var dålig på att gå i skolan och jag gick i obsklass, jag har inte gått gymnasiet och så. Och då säger folk också, men vadå, du är ju typ journalist och du har ju så här, exakt, jag har ju hållit på hela mitt liv att försöka göra det där. När jag sa, när vi pratade, alltså... Till slut så har man ju kompenserat, och det är också det som är grejen med att söka hjälp. Man är långt under snittet på någonting, på att hantera konflikter, hantera sin ilska, att sätta gränser eller så. Om man är långt under snittet, då är chansen större att man söker hjälp. Om man söker hjälp är chansen större att man blir över snittet på det, för att man börjar med känslan och självbilden hinner ju inte alltid i fatt. Men jag ska säga att när vi gjorde Kompani Svan, när jag gick in i den perioden och vi pratade liksom, det var ju väldigt lite tid som det, som var så off så att säga, eller som inte vi blev filmade, men ändå där på kvällen någon gång så kunde man snacka lite ostört, och då berättade jag öppenhjärtat att min största noja är liksom att inte komma överens, att inte passa in, att jag inte orkar vara med folk hela tiden, att jag liksom ska göra bort mig på något sätt socialt, att det är en social noja. Och sen så tyckte jag nog att jag var den som hade lättast med det sociala, som, nästan faktiskt. Och då inser jag, men det är ju klart, det är ju min självbild att jag är dålig på att jobba i grupp. Men jag har ju för fan ansträngt mig i 25 år, nästan på heltid, med att bli bättre på det. Och helt plötsligt så mäter jag mig folk som aldrig har tänkt tanken på att de skulle behöva utveckla sin liksom, grupp, sina gruppskills. Så jag tror att det är det. Grejer som jag var dålig på när jag var liten har jag satt offensiva mål att bli bättre på. Och nu börjar jag bli gammal, så nu är det så här, men då har jag fattat ett och annat. Så, men självbilden har inte alltid hängt med.
Mm. Så när vi sitter här och resonerar om någonting så kan det vara gamla Kristoffer som nästan resonerar. Men IRL så har det ändå kommit en bra bit med det.
Ja, men ett typiskt exempel är ju att jag upplever att jag inte är så pålig. Alltså jag har en känsla, om det är så här väldigt medvetet, om jag är tvungen att göra en så här självskattning av så här, om jag kommer i tid eller om jag är liksom trustworthy, så då förstår jag ju att jag är det. Men min instinktiva känsla är ju att jag inte är pålitlig, att jag inte är uppstyrd, att jag inte har koll på mina grejer och så. Och det är ju liksom gamla... Det var så, jag hade så lång period av att vara en fuck-up och inte ha någon ordning på mig själv och vara oorganiserad. Så, och det är en så ångestfylld period, och det är så himla... nu är det inte det. Jag får inte klump i magen om jag tänker på det nu. Men under lång period, fram till bara några år sedan, så var det liksom en... Självbilden hängde kvar. Mm. Att jag inte är... Att jag är liksom... Just nu går det bra. Just nu är jag uppstyrd. Men jag kan när som helst tappa kontrollen igen. Men det tror jag inte längre. Utan nu börjar det väl landa.
Det är intressant det där hur gamla är... Och trauman från livet kan trigga en även i vuxen ålder, och hur djupt det där sitter. Ja. Man kan nästan tro att det är som bortblåst, men så kommer det nästan som en käftsmäll från klar himmel. Ja. Jag kan uppleva det idag, för när jag var liten och länge in i min ungdom så fick jag höra att jag var för intensiv, för mycket, så här, lugna ner, mycket sånt där. Och jag senaste åren har känt mig inte så intensiv längre. Nu är jag ganska lugn generellt. Ja. Jag känner mig nästan mer introvert än extrovert som jag trodde jag var.
Ja.
Men det räcker liksom med att någon säger till mig i ett sammanhang, jag tror att det var julafton för typ ett år sedan, så sa min mamma till mig när jag höll låda om någonting, kan du dämpa det lite ner mot något sånt där. Och jag blev så jävla ledsen.
Mm.
För det bara blev lilla pojken som alltid var för mycket liksom. Mm. Jag kunde knappt förstå min reaktion själv.
Nej.
För jag är ju inte så längre.
Nej.
Det var ett sammanhang, en incident. Jag var lite babblig liksom. Och det bara sköljer min barndom över mig liksom.
Ja, och du var med din mamma.
Mm.
Och då tänker jag så här, Men tänk, det är ganska många som får kontakt med sin inre femåring när de är på Coop. Mm. Eller, blir, någon, liksom, eller de ska stå i kö någonstans eller så. Och då kan jag tänka att om det inte händer dig annat än i, när du är med din mamma på julafton. Men det händer ju vem som helst att man blir sin femåring. Men tänk så många vuxna män som har att femåringen bestämmer över dem. Liksom. Mm. Det är ju sorgligt. Mm. Det är ju ledsamt tycker jag att se. Mm.
Och det är inte helt ovanligt ju.
Nej.
Nej. Men vi skulle ju prata om Company Svan.
Ja, just det.
Det här är typiskt podd, va? Man bara svävar iväg.
Ja, så är det.
Ja. Ja, det är också det som är underbart. Men du, hur gick tankarna när du sa ja till det? Och vad visste du om programmet sedan innan?
Jag har inte sett allt. Men jag har sett en hel del alltså, sporadiskt. Och tycker, jag kommer inte ihåg säsongen med dig. Var du med i första säsongen?
Nej, andra. Jag var med Rickard Olsson och Glenn Hussein och de där.
Ja, i Karlskrona.
Mm, ja. Nej, utanför Motala.
Jaha. Ja. Rickard Olsson och Glenn. Nej, men det har jag har nu inte sett den säsongen. Jag har nu bara sett den med. Ja, förlåt.
Jag såg ju din.
Jag skäms.
Ja, bra.
Jag tyckte att det var jättesvårt att fråga Isabel om det är okej att jag är borta nästan en hel månad. Mm. Är det en sak om man skulle åka liksom jorden runt eller flyga till månen eller något sånt där, men att förklara att vi ska vara i Kristinehamn som är liksom mindre än 2 timmar med bilen, men jag ska inte ringa hem ni får inte komma och hälsa på, jag kan inte sådär, och jag missade födelsedagar och det var liksom stort. Så det tyckte jag var jobbigt. Men vad det gällde att bo på logement och gå upp tidigt morgonen och vara tvungen att gympa och sådär. Jag skulle ju kunna betala lätt alltså, för att gå en sån där kurs. Jag har ju gjort det. Jag tycker ju att det är kul. Inte minst utifrån det här perspektivet att det är en sån jätteövning att gilla läget och i att, vad heter det? Check your ego at the door. Det är så lätt att säga. Det är så lätt att säga att man har de idealen. Jag tycker verkligen att det är otroligt roligt att öva mig på det där.
Vad var tuffast då? Du verkar verkligen ha en ganska enbart positiv erfarenhet av det här.
Ja, nej, jag tyckte det var tufft att några av de där grejerna som jag var riktigt rädd för, den där höjd, om vi skulle upp i något torn och liksom gå ner för fasaden, då fick jag smaka på hur det är att vara livrädd. Jag var faktiskt livrädd. Det var så här, kroppen försökte verkligen få mig att låta bli den här. Det var tufft faktiskt. Mm. Och sen så var det några fysgrejer, för att det här är svåraste ordet att säga. Jag får en jävla, jag tycker det är så pinsamt, men jag har artros.
Mm-hmm. Ungt.
Nej, det är precis, det är det. Det är verkligen som att hämta läsglasögonen. Det är precis exakt det.
Förlåt, jag kunde inte hålla mig, förlåt.
Nej, men det är exakt det. Jag tycker det är, och jag skäms för att jag skäms, förstår du? Det är så, vad fan, jag är en 50-årig man som inte har, ja, fan, det är klart att jag har tro. Men det finns en gräns för mitt högra knä. Jag hoppade en gång på min segelbåt och så landade jag snett och så liksom vreds det lite ur led, och när jag röntgade det så sa de såhär, nej, men fan, du har artros, du måste göra de här rehabträningarna, bla bla bla. Och så då har jag väl gjort det där, men kanske inte så mycket som jag borde. Och så när jag var där på kompaniet så var det några grejer som orientering och sådär. Jag kan springa, det är inte det. Men jag kan inte springa med 30 kilo packning i sådana liksom M90-kängor. Då gör det ont.
Bära andra på en bår.
Ja, men allt sånt där går bra. Men inte just springa.
Nej.
För då gör det ont. Och det var lite tufft. Mm. Det var tufft faktiskt.
Vilka kom du närmast med då, gänget?
Shanti. Vi delar utmaningar vad det gäller koncentration och sådär. Jag känner igen mig mycket i henne. Vi är väldigt olika gamla, så hon kämpar med en del problem som jag har kämpat med tidigare. Så mitt hjärta blöder verkligen för henne när hon är utmanad. Men hon är också den roligaste människan jag vet. Att liksom somna till att hon ligger och tramsar som, du vet, ja, hon är imitatör. Att hon liksom, du vet, ligga och lyssna på Lars Lerin när man ska somna, jävligt roligt. Mm. Så, Julia Wiberg kände jag ju och tyckte jättemycket om redan när vi åkte dit. Så jag har inte kommit närmare henne, skulle jag inte säga, men vi var nära redan när vi åkte dit. Men det var ju en väldig, att ha en sån riktig någon som har verkligen känner att man delar både värderingar och inställning och sådär med. Mm. Vad härligt. Men Hasse Fahlén måste jag säga var väl den som var så här, jag kände inte honom innan men nu hörs vi ofta.
Där gnabbades det.
Mellan honom och mig?
Ja, lite.
Ja, men jag kommer liksom inte ihåg det. Nej. För att han är så jävla guld så det är så här, vi rök ihop men jag tror varken han eller jag var något känsliga liksom.
Mm. Men det intressanta är att jag har träffat ganska många som har varit med i Company Svan i den här podden. Och alla tycker att det var jävligt, jävligt tufft. Men du verkar vara den första som inte tycker det var så tufft ändå. Du njöt mest.
Vad heter fan? Jag har varit i Afghanistan.
Ja,
Fan, det var ju massor med grejer som är slapp. Mm. Alltså det var till att börja med sommar. Eller ja, maj i alla fall. Mm. Jag menar, vi badade i... Okej, det var kallt i vattnet. Men det var ju inte... is. Nej. Lite så. Jag hade nog ändå kanske det var inte så tufft. Nej. Vi fick sova på nätterna, vi fick mat och allting. Alltså, ja. Jag menar,
alltså om vi ska ändå jämföra med till exempel det här elitstyrkans hemligheter där de blir väckta 3 på natten
ja.
För att gå ut och köra fys liksom.
Ja, och folk är otrevliga mot dem. Det hade jag nu tyckt var jobbigast.
Ja, och de får inte äta, de får
nej,
inte sova.
Nej.
Vi kör lyxversionen av det. Så
ja, absolut. Och så upplevs. Nej, men jag tycker ju liksom, jag är förvånad att det går på reklam-tv. Jag tycker det borde vara ett UR-program. Så här, för det är lite att prova på hur det är att jobba i försvarsmakten liksom. Mm. Men det är väldigt ödmjukande och det är väldigt, väldigt utvecklande och så, men det är ju som att gå en kurs.
Mm. Liksom. Men du har ju ändå gjort ganska många, inte såna här program kanske, men en hel del.
Jo
men alltså, över Atlanten och gäng till liksom. Ja. Hur står sig Company Svan i rankingen på din topplista över upplevelser på program, realityprogram du har gjort?
Mm. Men det är delad första plats med Atlanten. Atlanten är ju så här, jag älskar ju Gurra som om det var min egen farsa. Alltså så är det ju. Mm. Jag tycker så himla mycket om honom. Jag gjorde det innan och han var precis lika härlig chef som jag hoppades. Jag lärde mig så jävla mycket av honom och jag är så evigt tacksam. Och det var ju på min bucket list sen jag var 5 att segla över Atlanten och få göra det med en sån båt. Jag kände till båten innan, jag känner till han som har ritat båten, jag har följt Gurra på hans olika elit eller liksom på hans olika äventyr genom åren, när han har seglat Ocean Race sådär. Så det var ju liksom nyp mig i arm och jag seglade med Foppa och Susanne Reut, alltså det är ju helt sjukt. Mm. Det är ju helt otroligt och så var det var fett varenda sekund, jag var bara glad från början till slut.
Hur fan fick casta en med Foppa och Susanne Reuter, de två som aldrig gör sådana program?
Ja, men jag tror att det är för att det är på så mångas bucket list. Mm. Det är inte bara på deras egen bucket list, det är allas bucket list, eller hur? Mm. Men det är också, kan tänka dig vad mycket coola grejer de har gjort.
Mm.
Och så är det verkligen sån där, som, när gör du det? Liksom? När får du chansen att göra det? Nej, det var...
Är det 10 dagar?
Nej, det är 3 veckor.
Oh, jävlar.
Man seglar fan veckor. Det är så, jag kommer ihåg att vi satt och tittade, det var hög sjö, så var det så här, nu på söndag, vi kommer inte fram nu på söndag och inte söndagen efter det, men söndagen efter det. Det är 3 dagar är det söndag, men det är inte den och så inte nästa utan nästa därpå. Så det är långt och hur ofta gör man det? Och den gången var ju också så här, du lämnar ifrån dig mobilen. Det är bara att släppa allt. Du som har 2 ungar hemma, tänk dig att du inte... Du kan oroa dig hur mycket du vill. Det är inte land. Det går inte att påverka. Ingen kan hämta dig med helikopter. Det går inte. Du är point of no return är ju efter 3 dagar. Därefter är det bara att åka med. Det spelar ingen roll. Även om Sverige skulle bombas nukleärt så är det fortfarande flera veckor innan du kan göra något åt saken, innan du kan lägga dig i det där. Mm. Och det är jättejobbigt och sen är det ljuvligt.
Mm.
Det...
Vilket program fick du bäst betalt för?
Jag tror att jag fick ungefär samma för båda 2 faktiskt.
Vad jag tänkte på när jag såg...
Men så här kan jag säga, det är inte därför Foppa och Susanne var med i Atlanten.
Nej.
För jag tror att det är ungefär motsvarande 2 dagar att spela in LOL.
Mm.
Tror jag är ungefär att segla av Atlanten.
Vi kommer till de gagen. Ja. Nej, men vad jag tänkte på... Just det. Jag kommer ihåg att det var nog när jag hörde dig prata om just det här som jag mejlade dig igen. Det var när du i Company Svan nu så pratade du med Liam Liamo om faderskap.
Ja, just det.
Och du pratade om något som jag som var så relaterbart för mig. Jag känner verkligen, alltså, exakt varenda ord kände jag prickade in på hur jag känner kring det. Det här med att man går runt i sin värld, man har väl en halvbra dag, man allt är lite så här ytligt och knäppt och saker går fel och så här. Sen bara liksom, så hämtar man på förskolan, ja, och allt bara...
Ja.
Bara slår om, ja, liksom. Det, ja, enda som betyder något, och det kan vända vilken dag som helst. Ja. Det räcker med den lilla kramen när man, ja, är bara hemma.
Ja.
Det, alltså det, jag började gråta när jag såg det, för jag bara, ja, sett mitt hjärta liksom.
Ja. Men vi alltså den där, när man känner att gå från en förskola och se fyraåringen, inte, det känns inte helt rätt. Det blev inte helt rätt. Det är något som är lite skavigt. Eller man bara får för sig att så här, fan, vi kan inte vara med, eller var de inte... Den där liksom dissonansen, när den sitter i kroppen, när man märker inte det, man bara bär runt på all den här jävla oron och sådär. Och sen när man tvärtom då känner en glad unge kommer springandes och har fyra kompisar med sig, de har spelat boll hela dagen, vill inte gå hem och är glada och har massor att berätta och så, då är det ju lätt att känna att allt annat är ju bara inte viktigt liksom.
Mm. Och just det här att man alltid känner lite dåligt samvete när man lämnar,
ja.
Just det här, på grund av det du säger, man tänker så, men hur ska det gå idag? Kan jag hämta så sent som jag måste göra, ja, idag? Och så kommer man kanske tidigare för att man får dåligt samvete, ja. Och när man kommer dit, då är det bara så här, men han eller hon har ju det jättebra, ja. Varför går jag runt med de här hjärnspökena, ja, för? Och tänker att det är liksom så här, det är någon slags godtjänst man gör när, ja, man skiter i sig själv, för man måste dit liksom,
ja. De där grejerna, för jag, alltså, på tal om att liksom sätta utvecklingsmål och vara snäll mot sig själv och andas i sin egen mask innan man ger oss, och alla de där klokskaperna som vi vet liksom, det här med att lämna och hämta tidigt och sent och skulden där, jag får aldrig någon ordning på det.
Nej.
Aldrig någonsin. Jag lyckas aldrig göra så att jag själv är liksom, okej, okay, jag borde sova en timme innan jag går och hämtar. Jag borde på jobbet ligga och sova en timme. Så här, alla skulle, men jag
har ju så här, lagt någon slags prestige i det också. Jag lämnar senast och hämtar först, jada, jada, jada. Ja. När det egentligen är så att barnen, tror jag, har det nog nästan roligare där än vad de har hemma med mig ändå.
Och vad benchmarkar du mot i globalt, ja, och över tid? Hur många bönder... Fan, jag kan tänka mig när man plöjde åkern. Det är så här, vi ses om 3 månader, är pappa hemma? Om 3 månader kommer jag hem och misshandla en liten stund och dricka brännvin och sen så ska jag ner i gruvan igen eller ut på havet igen eller ut på åkern igen.
Mm.
Vi kan inte ägna oss åt de här ständigt ökande förväntningarnas missnöje. För jag lovar dig, om vi skulle jobba 3 timmar om dagen, podda 3 timmar om dagen, och så lämna liksom 10 och hämta 1.
Mm.
Om vi skulle göra det ett par år så skulle det vara så här, nej, jag måste lämna 10:30 och hämta 10:30. För alla de andra är bara där i 2 timmar. Det är bara mitt barn som är. Det finns ingen gräns för hur, liksom, att man ska sluta känna skuld. Nej. Utan det bara flyttar sig. Ja,
och för vems skull är det det också?
Ja.
Det är så jävla larvigt. Jag vet inte, jag har exakt samma issue som du. Så nej, men ja, nej. Det är skönt att andra pappor kan känna igen sig i alla fall. Det är ju alltid något. Men du, vi ska leka en lek nu.
Ja.
En lek som heter associationsleken, som går ut på att jag säger ett namn eller projekt eller företeelse från ditt liv, din karriär. Du ska säga till mig vilka tankar och känslor som kommer till dig när du hör ordet.
Ja.
Och du får utveckla i flera minuter om du vill, och du får svara snabbt om du vill, men helst utveckla.
Okej.
För det är genom podd.
Mm.
Är du med?
Ja.
Associationsleken med Kristoffer Appelqvist börjar nu, och första ordet är... intervjuer.
Roligt. Jag kan få lite lätt skamkänsla ibland över hur bekväm jag är med att sitta och berätta som jävla nestor om min. Jag kan få självhatskänsla av att säga en jävla guru liksom. Men helt ärligt så tycker jag att det är väldigt kul. Jag tycker det är kul för att det är ju samtal på riktigt, de riktiga saker. Det är så himla mycket vädersnack och vad ska man säga, så mingeltugg i vardagen, och jag känner mig inte helt bekväm med det där, men jag är ganska bekväm med att prata om riktiga grejer på riktigt med riktiga människor som bryr sig om riktiga saker.
Mm.
Så Och i alla fall i själva intervjusituationen så är det ju någon med ett mission att ta reda på någonting eller snickra fram en berättelse eller lura ur med något svar eller vad det nu är. Jag är ganska bekväm med det där.
Har det alltid varit så eller har det växt fram den här bekvämligheten med åldern?
Nej, det har nog alltid varit så. Och sen är fan, det är också, jag menar, jag jobbade med helt andra grejer. Jag var inte i offentligheten förrän jag var i 30-årsåldern. Och då var ju det är ju en sån där drömgrej. Det är ju liksom att tänka sig, tänk om jag någon gång blir intervjuad. Hur gjorde du det och hur var det med det där? Det är ju ett sånt jävla livsmål. Alltså vilken fet grej. Mm. Att någon vill jag intervjua en. Det där är ingen, jag tror aldrig jag kommer bli blasé på det där. Det är fan hedrande.
Mm. Jag håller helt med. Ord nummer två då är alkohol.
Ja, association, det är negativt alltså. Jag tycker att vi lever i ett trasigt land där alkoholen tar alldeles för stor plats, negativ plats, eller det skapar massa förstör familjer och jag tycker att alla barn borde ha rätt att slippa alkohol i sina liv. Med det sagt så har jag försökt hitta en lite mindre svartvit hållning. Så jag tycker att det har ett eget värde i sig att jag inte är absolutist. Jag skulle faktiskt lätt kunna vara det och jag har haft många helt alkoholfria år i mitt liv. Men jag tycker också att det skänker mig glädje. Och att jag behöver knäppa upp översta knappen lite oftare än vad jag gör och behöver liksom tillåta mig själv att ta en godisbit mitt i veckan och dricka ett glas vin på lunchen. Med det sagt dricka ett glas vin på lunchen kanske aldrig har hänt fortfarande, men jag liksom försöker att inte vara så jävla stiff, men jag rör ju mig från en väldigt låg nivå. För mitt ideal är ju att inte det ska ha någon. Till exempel, jag och Isabel var på Mamma Mia The Party som var helt fantastiskt, otroligt roligt. Och då var det ju så här, nu fuckar vi ur. Mm. Det var verkligen så här, nu mamma och pappa får sova hur länge de vill på söndagen. Och då höll jag inte tillbaks minsta lilla. Då blev det en oso när vi kom dit, en välkomst. Och sen så tror jag att jag fick i mig två starka under de här 4 timmarna. Och det var toppen. Och då var jag helt avslappnad och sjöng med och dansade med och så. Och det är mitt max liksom.
Ändå fint ändå när du säger fucka ur så blir det en liten jävel och två öl.
Ja. Ja. Men
för dig är det ju fucka ur.
För mig, det är väl det att jag vill inte fucka ur utan jag vill slappna av. Ja. Och jag tycker det är helt... Jag har ju två kullar med barn. Jag har två barn som är i 30-årsåldern också. Jag kommer ihåg när de var små så var de aldrig med om att jag drack någon alkohol. Aldrig någonsin. Och vad jag minns i alla fall. Och det var stenhårt. Umgås med mina barn, ska man natta mina barn eller fira jul med mina barn, då är det ingen alkohol. Jag vill inte veta av det. De ska få slippa det. De ska inte vara med om det här. Så är det inte längre. Jag tycker det är ganska värdefullt att mina barn får se, mina småungar nu, att de får se att man kan dricka ett glas vin till maten. Men om jag ska natta dem, då smakar jag på vinet. Kanske jag dricker en tredjedels glas vin. Det blir lite lugnt och fint och jag får lättare till skratt under den här middagen. Men ungefär lagom tills att jag ska natta dem så är jag körbar igen. För att jag tycker det är skitviktigt. Jag vill inte vara en jävla gaggig gubbe. Jag vill inte att mina unga ska behöva vara med en jävla gagg. Nej. Det är det handlar om bara. Så tänker jag.
Ja, jag tänker att hur naturligt det blir om man har växt upp med en missbrukande pappa. Nu vet ju jag att din pappa gick bort innan. Så du har inte växt upp med honom.
Nej.
Men det är ändå lite samma sak. Jag växte upp med en missbrukande pappa. Och det har ju format mig till att mina barn absolut inte ska se alkohol heller.
Nej, visst.
Så jag blev ju nykter och drogfri innan mina barn föddes. Ja. Så det har blivit så.
Ja.
Men jag tänker att om 20 år, om jag får en till barnkull då, så kanske jag också blir lite mer nyanserad i det och tänker så här, det är inte så farligt om mina vänner dricker så här inför dem. Jag kanske inte bryr mig. Jag kanske den här svartvita grejen kanske är något som verkligen försvinner lite med åren. Jag tror mycket nyans, framförallt i mig själv, kring olika frågor, kommer verkligen med åldern.
Ja, precis. Dels det, och sen är det också, jag har haft syn på mig själv, hur mycket dömande jag håller på med, både med andra och mig själv. Och jag tycker inte det är så soft. Alltså jag har faktiskt lärt mig jävligt mycket av Isabel, min otroligt kloka fru. Hon har sagt det till mig några gånger, så här, men du, fan, du är judgmental. Mm. Så här, du, så där behöver du inte säga. Liksom. Ja, men gör inte så du då. De kan väl få göra så. Och det har hon ju alltid rätt i. Mm. Då har jag tänkt så här, nej men jag är jävligt anti-droger. Jag är väldigt, väldigt känslig. Och det jag har lärt mina barn, väldigt radikalt då med de äldre barnen, och lite mindre radikalt med de småungarna. Men det är ju liksom att man dricker inte alkohol för man kan klara av att dansa och hålla tal och somna utan. Du måste lära dig det först. Sen kan man dricka alkohol om man vill. Men om man gör det i fel ordning så blir det där kryckor som man aldrig blir av med i livet. Och det är kryckor som kostar en levern, sociala relationer och ens ekonomi. Och det är väldigt, väldigt... Så det är en ren praktikalitet. Mm. Att den där dopingen... Vi börjar inte träna dopade. Vi börjar inte med det. Utan vi kan unna oss och experimentera lite sen för att förhöja livskvaliteten. Av samma anledning som att man inte käkar godis till middag. Det betyder inte att man aldrig ska käka godis. Men om man har lärt sig käka godis till middag när man var tonåring och varit tjock som ett troll och hatat sig själv och haft farliga värden, det är klart som fan att man landar i, ja, men då blir det inget godis alls. Då ska jag leva helt och hållet på det här sättet. Så. Och jag tycker att med åldrarna så är det väl ljuvligt om det kan få komma tillbaks lite mer balans och lite mindre. Behöver inte leva i reaktion hela tiden, utan lite i så här, ja, det finns tusen sätt att göra rätt på.
På tal om alkohol och på tal om Kompani Svan, så var det ju, jag tror att det var 3 eller 4 i vårt gäng som smög iväg en kväll till en närliggande bar och drack bärs. Ska vi hänga ut dem, tycker du?
Ja.
Ja. Det var Rickard såklart, han gillar bärs.
Ja.
Jag tror att det var Dante Sia också och Mikaela Laurén.
Mm.
Ja, öl, va? På Kompani Svan. Vad tycker vi om det? Vi ska inte döma, så var det.
Ja.
Just det.
Nej, men jag kan tänka mig att Rick, jag kan tänka mig Dante känner jag väl.
Ja, alltså alla de tre är underbara.
Ja, ljuvliga.
Ja, verkligen.
Dante kan jag tänka mig så här. Ja, han är ju en gamäng, va?
Ja.
Han är ju inte, jag kan ju inte höra honom säga riktigt så här att jag vill sätta mig in i försvarsmaktens, du vet, så här, han gick ju inte på kurs.
Han vann ändå.
Absolut.
På ren råstyrka, va? Nej.
Han är på ren råstyrka och på positivt tänkande. Det är ju en jävligt konstruktiv ung man. Rickard har väl en romantisk bild av bondpermis och smita, eller hur? Han har liksom en romantisk bild av det. Det hör ju till.
Buspojke.
Ja, han är en buspojke, exakt.
Ja. Och nej, men det var bara roligt, men det var lite intressant.
Nej, jag hade inte gjort det. Nej, det hade jag inte.
Nej, det gjorde du inte heller.
Nej.
Nej. Var det något bus som skedde som inte kom med som du kan droppa?
Jag kan ju hänga.
Kom igen nu.
Ja, men Tilda, hon gjorde ju en jävligt rolig, tycker jag. Förlåt nu om jag jag tycker alltid att hon är super iconic. Och jag vill inte, men alltså, när det behövdes vatten, till exempel någon maskage, bara fan, får jag lite vatten, då var hon alltså nej. Hon ville aldrig ge ifrån sig sin vattenflaska. Och vi bodde ju i skogen ihop. Jag var så här, kan vi ta lite av ditt vatten? Nej, då var hon liksom så här. Då visade sig när allting var slut att det var inte vatten i hennes fältflaskor. Det var Nocco. Konsekvent. Hon blev ju skadad en gång. Hon åkte ju liksom, hon fick ju fan, om det var ambulans, eller hon i alla fall åkte till sjukan, mitt för att de pressade så jävla hårt gubbarna när de var ute och orienterade. Så hon fick hjärtflimmer eller vad fan det var.
Just det.
Så hon låg inlagd med sån monitor av natten. Då passade hon på att smita ner till pressbyrån på sjukhuset i Kristinehamn och köpte, du vet, ett flak med Nocco som hon gömde i sitt skåp eller i sin persedelväska. Och så varje morgon innan någon annan hade vaknat så fyllde hon sin fältflaska med Nocco och så levde hon på det där. Eftersom hennes överordnade mål med verksamheten var att aldrig behöva bajsa i skogen, så käkade hon väldigt lite när vi var ute. Jag bara, du måste äta. Hon bara, nej, för då måste jag bajsa. Jag tänker inte bajsa i skogen. Så då levde hon på Nocco. Därför så höll hon honom.
Ja, roligt.
Men vad fan, det är väl ingen, det är ingen fusk.
Nej.
Det är bara life.
Nej, det är ingen fusk. Det är väldigt, väldigt roligt framförallt. Ja. Ja, och också lite så här, det går en rät linje från en influencer-tjej till någon, känner jag.
Mm-hmm. Alltså du vet, jag hade ju koffeintabletter.
Mm-hmm.
För jag måste ha mitt kaffe. Och jag bara, får jag inte mitt kaffe så kommer det bli, då kommer det bli tråkigt för alla. Mm. Så det hade jag ju alltid, koffeintabletter.
Ja. Men tycker du att personerna, att det finns några gränsfallslägen på vad man tar med i sådana program?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte det. För mig var det jävligt enkelt när jag var där. Det är så här, nej, men det är klart, jag menar så här, det är klart, hänsyn ska man väl visa. Ja. Om det är någon som är livrädd för något, eller att man har framförallt sagt för mycket, man berättar, man blir jävligt gränslös till slut ju, när man blir så där trött. Det är klart att om man berättar för mycket eller så, man måste väl vara vänligt sinnad när man klipper programmet så. Mm. Men i stort sett så tycker jag, uppför dig. Du får, man förstå, om man tar emot en stor summa pengar för att någon ska filma en när man gör jobbiga grejer, då får man väl bete sig så att det tål syn. Mm. Jag vill alltid bete mig så att jag kan stå för det. Jag vill inte att min mamma ska behöva skämmas, jag vill inte att min fru ska behöva skämmas, jag vill inte att mina ungar ska behöva skämmas. Alla andra skiter i. Tyck vad fan ni vill. Mm. Men de här människorna, jag vill inte skämmas. Jag vill inte göra bort mig. Jag vill att de ska vara stolta. Och för mig handlar inte det bara om, delvis så är det faktiskt det som gör att jag säger, men då hoppar jag väl härifrån då. Eller trillar härifrån. Eller klättrar ner härifrån. För jag vill att min mamma, jag vill att min fru ska vara stolta. Men jag tror att hon blir mer stolt om jag utmanar mig själv och gör det, fast att det är läskigt. Det är ju det som är att vara modig. Jag vill att hon ska tycka jag är modig. Det är klart att jag har med saken jag har. Om mina grannar tycker jag är modig eller inte, skiter väl jag i. Men jag vill gärna att hon ska tycka det. Jag vill att ungarna ska... Och sen är det inget fel att försöka, och så gick det inte. Det är också någonting man kan lära sina barn, att det är så här, jag är fortfarande fullvärdig människa, det är inte det. Men man ska utmana sig. Det är viktigt att vara tuff. Det är viktigt att vara stark. Det är viktigt att utveckla sig själv. Så. Men jag vill inte heller att de ska skämmas för mig för att jag går runt och säger otrevliga saker till människorna jag är på kurs med.
Mm.
Det skulle jag skulle tycka det var otroligt pinsamt. Mm. Och om jag inte vill att det ska gå i TV, ja, men då säger jag inte det.
Nej.
Så man får bete sig.
Ja, verkligen. Nej, men det tycker jag att du var jävligt bra på. För jag minns att jag tänkte på det när jag såg i er säsong, att du lyckades med någonting som jag hade velat lyckas med. Men för mig så var det så tydligt att när det blev tufft för mig, så bara rustningen bara rasade, och jag hade liksom ingen motståndskraft till att... Ja, men till exempel finalövningen när jag och Rickard skulle gå flera mil och 50 kilo på ryggen och allt sånt där skit. Och han ledde oss fel då. Ja. Ganska mycket fel. Ja. Och hur jag bara suckar åt honom då och ganska oskön liksom. Ja. Och skuldar honom när han ändå försökt. Ja. Jag försökte inte ens. Och det fick jag ganska mycket skit för på sociala medier, med all rätt. För jag var ändå så här, jag såg det själv. Jag bara, det där var inte skönt av mig. Men när jag var så slut hade jag liksom ingen motståndskraft.
Nej. Då så är det ju. Ja. Men jag menar... Och Gunde är ju sällan noga med det också. Jag tycker det finns klokskap i det, som är att det där är ju ett sätt att misslyckas på. Mm. Och om du lär dig av det, om du lär dig av det när du kommer därifrån. Men sen måste jag också säga till, liksom, inte för att förminska min insats, för jag är ganska nöjd med min insats och vill inte liksom... jag tycker det är jobbigt att få beröm, men jag är ganska nöjd med min insats. Men man ska komma ihåg att min tävling... Mm. Är inte, jag vinner nästan ingen av de där tävlingarna. Jag är aldrig snabbast, aldrig starkast, aldrig bäst på att skjuta, aldrig bäst på någonting. Möjligen jag upp eld kanske, vi tävlar, kanske jag vann. Men det som många av de andra kämpar för att vinna, det är inte min tävling. Min tävling är att gilla läget. Det är min tävling. Det var därför jag åkte dit. För att det är en utmärkt övning i att gilla läget. Att vara tolerant, att inte döma, att försöka vara konstruktiv. För att det är det svåraste jag vet för länge sedan. Men därför så tycker jag att det är kul att öva på. Mm. Att liksom, jag seglar skitmycket. Det är samma där. Man blir hungrig, man blir rädd, man blir trött. Det blåser, man blir stressad. Att i det läget kunna hålla huvudet kallt och fundera på så här, vad kan jag påverka? Vad, bara, men det här är bara spöken. Jag måste försöka hålla huvudet kallt och så. Jag tycker det är skitkul. Jag tycker inte det är skitkul att springa eller styrketräna eller sådana där grejer, eller hålla på med sport. Men jag tycker det är skitkul att träna hjärnan och bli stark i psyket. Liksom. Jag tycker det är kul.
Mm. Okej, vi går vidare till nästa då. Det är svenska nyheter.
Milstolpe. Jag för mig kändes det som en epic win. Fram tills dess så kände jag att jag inte hade kommit till min rätt. När jag väl satt i rutan så kände jag att jag var bäst. Ingen kan göra bättre än mig, och nu har jag kommit till min rätt. Och nu är det så här, nu blir jag igenkänd. Folk pratar med mig om rätt grejer. Vad smart, vad svartare ni var när ni gjorde det där. Ja, tack. Det är jag själv som har kommit på. Det är jag har skrivit och jag har sagt det i tv och det står mitt namn på programmet. Och så, där. Så det är jag jävligt stolt av och nöjd med.
Mm. Hur stor del i ditt avhopp handlar om den här Erdogan-debaclet?
Faktiskt ganska mycket, men inte på det sättet som folk tror. Det spelade stor roll för att jag kände att det här är svårt att toppa. Jag drev det där. Det var jag som kom på hur vi skulle göra det.
Ja, men kör lite kontext för de som inte känner till det.
Jo, men så här. När Ryssland invaderade Ukraina fullskaligt då för några år sedan, så blev det ju helt plötsligt, så vände ju läget, opinionen vad det gällde NATO. Helt plötsligt så var alla överens om att vi ska gå med i NATO. Och då satt sig Turkiet på tvären. Och president Erdogan, som vi började kalla det för NATO-turkan, satte en massa krav. Det skulle lämnas ut. Han började jiddra som fan. Då helt plötsligt så var det så här: Erdogan gör så att inte vi får gå med i NATO. Och då behövde vi hitta något kul sätt att snacka om det där. Och då gjorde vi kurdiska nyheter. För det handlar om att vi skulle lämna ut kurder. Det var det. Han hade krav på folk som vi skulle lämna ut. Och alla de var kurder. Då ringde vi till min kompis Kadir, som är kurd i Göteborg, en jätterolig ståuppkomiker. Och så gjorde vi kurdiska nyheter. Så gjorde vi om loggan och så skrev vi en massa skämt om president Erdogan, och så framfördes det på kurmansch, på kurdiska. Och det var liksom shish kebab fis skämt. Det var ju ingen jättehög kvalitet så, men det var ganska kul, och framförallt och det där gjorde vi liksom på kort varsel. På 2 dagar snodde vi ihop det där, fick upp Kadir och gjorde allt det där. Och sen flög det inte jättehårt när det gick i tv. Det märker man liksom i olika grupper hur det trendar och sådär, ämnet liksom. Men då tog jag själv och klippte ut det roligaste, och sen postade jag det i sociala medier, och sen la jag av mina och Isabels sparpengar, eller matpengar kanske, på att göra en liten liksom grupp, du vet, så här målgrupp som heter Kurdbråk. Alltså leta upp folk som bor i Erbil då, i kurdiska Irak, och så att alla de som pratar språket. Så jag la 5-6 tusen på att liksom trycka ut de där klippen, och det flög något så in i fan. Så nästa morgon när jag vaknade så hade jag liksom 100 000 nya kurdiska kompisar som ambitiöst tyckte att det här var toppen. Ja. Men det var min, för så gör man ju inte på SVT. Du ställer ju inte till med bråk med vilja på Insta liksom. Men jag gjorde det, och det gjorde ju att det blev, det var det som behövdes för att det skulle få fart. Helt plötsligt så blir det bråk. Statsministern är tvungen att ta upp det här, och kan, jag vill inte be om ursäkt, men nämna det. Den svenska ambassadören blir uppkallad till UD, eller Turk UD, vad heter, i Ankara. Det var klipp från vårt program i Aktuellt varje dag hela nästa vecka. Det blev verkligen så här diplomatisk kris, eller stort ord, men det blev stort tjafs. Det var folk blev arga på, nu kanske det fördröjer NATO-ansökan och sådär. Och då kände jag mig viktig, och jag kände mig lyckad för att jag lyckats ställa till med bråk. Den här kompassen som man alltid, om man är en komiker, följer åt andra hållet. Man försöker identifiera vad är det värsta som kan hända socialt i det här läget, och så gör man det, eller i alla fall pratar om det, skojar om det. Så det var toppen, och det blev lite säpo, och det blev lite skydd. Jag fick offentligt håll höra att jag inte skulle åka till Turkiet. Jag får inte åka till Turkiet.
Var du någon gång rädd?
Nej, inte bara glad som ett litet barn.
Ja, vad härligt.
Och då kände jag väl att fan, det där är svårt att toppa. Mm. Röndal hade sin enorma Kina-bråk-grej som skapade jättemycket liksom varumärke och sådär. Och så kände jag att det här var min sån. Och jag var trött. Jag blev tröttare och tröttare för varje säsong som gick. Små unga hemma, jättesvårt att räcka till. Och helt plötsligt så kände jag att jag hade en win som kanske var svår att toppa.
Vad ska Messiah få då, som är liknande Kina och Turkiet?
Jag tror att han får något annat som jag börjar se växa fram nu. För nu tycker jag att han har hittat formen riktigt, riktigt, riktigt bra. Han är ju till och med en journalist på riktigt. Så jag börjar tycka att han är den perfekta. Länge tyckte jag att jag var den perfekta. Men jag börjar tycka att han är den perfekta.
Har han gått om det nu, tycker du?
Ja, det tycker jag nog. Mm. Och han har något annat. Han behöver inte sluta efter en Epic Queen, utan han är den som har gjort det till en institution. Jag tror att han kommer vara kvar där. Jag tror att han kommer åldras med det där. Jag tror att han kommer bli en Jon Stewart av svensk nyhetssatir. Och jag tror att han...
Du är också lite gåshud att Erdogan liksom vet, på något sätt vet vem du är.
Ja, det är det.
Ja, det är
jag, jag tycker det. Men jag har ju också det där. Jag blir inte gammal på något jobb. Jag har aldrig jobbat så länge någonstans, men jag jobbar det där. För jag tycker bara det är kul tills jag har fattat. Och när jag har fattat, så då kan jag det, och då vill jag göra något annat.
Nästa ord är någonting som vi berörde som hastigast förut, men din vikt, din kropp.
Ja. De 8 kilo tog Gunda av mig.
Ja, du ser väldigt smal och slank ut nu.
Ja, tack. Men det är de där 8 kilorna hade jag haft med mig ett bra tag, men de blev jag av med en månad i skogen. Så det är mitt nu har jag haft en helt sockerfri månad också, men så där är det. Jag det är en kamp, så som att man pratar som att man är en nykter alkoholist. Jag är en smal tjockis. Det kommer alltid vara. Jag har alltid, den fighten är alltid på riktigt. Men på samma sätt som vi snackade om innan, så jag accepterar att jag är en viktpendlare, och jag kan inte bestämma över det. Jag kommer aldrig bli av med det. Någonsin. Jag kommer dö med den här fighten. Men jag ska inte döma mig själv. Jag ska inte ha för höga krav på mig själv. Jag ska inte slänga kavajerna som jag just nu inte kan ha, för de är för stora. De får bara ligga någon annanstans. Det är helt okej. Kanske lyckas jag att aldrig mer behöva använda dem, men statistiskt sett antagligen inte.
Det låter som att du har en mycket mer avslappnad relation till det här kontra ett gäng år sedan.
Ja, absolut. Men det är också lätt att säga när man är hyfsat i form. Det är ju det. Det är lätt att vara avslappnad då, det är lite lätt att vara snäll mot sig själv när man...
För jag mejlade ju dig för ett år sedan också angående min andra podd. För jag driver ju en Sveriges största beroendepodd som heter Bara en till, som handlar om beroende och medberoende.
Ja.
Och då skrev jag till dig, för jag hade läst någon artikel om just det här. Ja. Du hade uttalat dig om en slags sockerberoende matmissbruk. Och då sa du så här: jag tror inte jag är redo att prata om det på ett sånt sätt.
Nej, just det. Nej, men det är nog... Det är jag nog nu. Nu är jag nog redo rent vad ska man säga, känslomässigt och sådär. Jag skulle nog kunna prata om det. Men rent, men sen är det ju det här med varumärke. Att jag tycker att det ska vara jävligt skönt att inte behöva ha det som en sån där grej som kommer upp varje gång som man gör intervjuer. För det är så det blir om man lägger till ett ämne på menyn. Alltså, jag tycker inte det är så känsligt att prata om övervikt. Jag tycker inte det är känsligt att prata om låg självkänsla eller övervikt eller missbruka beteende. Där mitt vanligaste, det som jag har hållit på med störst del av mitt liv vad det gäller missbruka beteende, är ju kopplat till mat. Att äta sina känslor eller dämpa ångest och så med det. Jag tycker inte det är så jävla farligt, men jag tycker det är rätt skönt att vara ganska tydlig med att det här är privat, för då slipper jag prata om det varje gång. Så det är väl mer det. Liksom.
Så om jag ställer frågan nu igen då, vill du komma och gästa min beroendepodd också?
Nej, jag tror faktiskt att jag skulle svara nej på det också, för att jag är lite rädd att det ska bli ett ämne som jag ska behöva varje gång det här ämnet kommer upp så vill någon att jag ska, du tycker det är lite tjatigt, det är det andra grejer som jag tycker är roligare. Mm. Men med det sagt så har jag blivit, jag är väldigt nyfiken på 12-stegs grejerna. Jag är väldigt nyfiken på det, och jag har det när jag har lite mer tid någon gång. Ja. Det är otroligt fett, och jag har så länge, ja, lyssnaren, du visade upp det.
Ja, jag visade upp min 10 års nykter och drogfri brickan.
Det finns väldigt mycket mer att lära sig av det där, tror jag, än vad man tror, även om man inte är alkis eller knarkare eller så. För att man kan vara i medberoende strukturer som man inte själv ser. Och det finns väldigt många sätt att missbruka på som man inte alltid kommer på själv. Jag har börjat liksom på sistone fått syn på en del grejer. Men vänta nu här. Fan, jag flyr ju från känslor även när jag ägnar mig åt finsnickeri eller kör bil, eller varför ska jag ta en promenad nu? Det känns nyttigt och sådär, men vad är det jag fan, jag kanske inte bara är ansvarstagande i det här läget, jag kanske flyr från någonting. På temat då med att acceptera och sörja, att om målet är att man ska acceptera och sörja så att man aldrig någonsin får kvarskatt på gamla känslor, ska man ju inte fly. Och då finns det alla många andra sätt att fly annat än bara sprit och knark och sex och mat, utan det är inte substansen som är poängen, utan flyktbeteendet som är poängen. Och jag vet inte, finns det väl väldigt mycket att lära sig där?
Du pratar som jag gör i min beroendepodd ungefär.
Okej, ja, men jag kanske ska vara med. Ja, okej, okay, jag är med då.
Jag tycker jag verkligen, det vore skitgrymt.
Har jag lovat det nu då?
Ja, det har du verkligen lovat.
Ja, det var synd.
Så om ni vill höra mer om just det här ämnet så kan ni ju tune in till min andra podd framöver. Men just det här med att det liksom inte är själva substanserna som är problemet, att det bara är ett symptom för samma problematik, det är liksom kärnan till det. Aha. Så du är helt rätt ute liksom.
Aha.
Och min mamma då går ju i 12-stegsprogrammet just för socker och mat.
Ja,
OA heter det, Overeaters Anonymous. Så att på tal om det liksom.
Ja.
Och hon är också öppen med det, så jag hänger inte ut henne här.
Nej
men skit, vad fint. Och jag tycker att, alltså så här, ju fler som snackar om det, och just det här med mat, det är ju någonstans ännu mer tabu på något sätt, för att det är lite så här, det borde man väl greja själv liksom. Så jag kan tycka att folk som snackar om det mer också, det behövs offentliga människor som snackar om det. Så, så om du vill komma förbi så är du varmt välkommen.
Ja, men vad fan. Det är läskigt, så då ska man ju...
Så är det.
Så då ska man göra det, ja.
Okej, nästa då. Nästa punkt tar vi något som du kanske också tycker är lite läskigt att prata om. Soran Ismail.
Nej, det tycker jag inte är läskigt. Nej, det tycker jag inte är läskigt att prata om. Det är sorgligt. Första ordet som kommer till mig är att det är sorgligt. Om jag nu pratar om livsödet. Jag har sagt 100 gånger att Greta Thunberg, vi behandlar henne illa. Vuxenvärlden som jag menar, hon gör väldigt många imponerande saker, en imponerande människa, en inspirerande människa, så missuppfattar mig inte, det tycker jag såklart, men jag tycker också att det ger en dålig smak i munnen. Jag är förälder till 4 barn i olika, jag vill inte att någon ska komma fram till dem och säga, du kan allting, du som är 14 år gammal, nu vill jag ha allt vad du tycker och tänker om allting, och det är sanningen, och vi ska hylla dig dygnet runt. Det är inte nyttigt. Vuxna ska vara vuxna, barn ska vara barn. Soran, upplever jag, blev kanoniserad, helgonförklarad, när han var 20 eller någonting. Åh, du är så klok, vi vill ha om din flyktberättelse, vi vill ha om din uppväxt, vi vill ha om allting. Allting, vi vill ha dig sommarprata. Vad tycker du om det här, vad tycker du om det här? På tal om att folk hör av sig hela tiden. Så var han liksom Sveriges klokaste människa. Samtidigt som han var en liten krullhårig, långnäst, förortsunge, men invandrarunge. En liten pojke som helt plötsligt fick all uppmärksamhet, alla pengar, och hela jävla P1-Sverige tyckte så här, du, vi vill veta vad du tycker om allt. Jag tror att utan att veta allt, att det skapade lite av ett monster i honom, och att det är jävligt sorgligt. Det är jävligt sorgligt. Gränslöst beteende. Han har jättemycket ansvar. Så det är vad jag tycker om det. Jag menar, jag kände honom när han var, jag träffade honom när han var helt ny. Han, när han var rookie och jag var etablerad. Han har varit hemma hos oss i en sommarstuga i Värmland och firat midsommar när han var 22. Han och Björn körde liksom support acts åt mig när jag hade en liten stand-up-klubb i Karlstad. Så det är jävligt sorgligt att se hur någon får framgång och tappar bort sig själv helt och uppför sig illa. Det tycker jag, för jag tycker det verkar helt uppenbart att han har uppfört sig illa.
Mm. Men du var med också i dokumentären, va?
Ja.
Är det någonting du ångrade efteråt? För ja. Ni fick alltså mycket kritik, va?
Jag fick hur mycket skit som helst. Det är närmast ett liksom riktigt drev jag har varit med om. Det var jättejobbigt.
Berätta.
Ja, men jag ångrade för att av en väldigt specifik anledning, det var att jag inte rådfrågade min fru. Är du med på att jag gör det här? För som jag sa tidigare, jag har ju en kompass som säger att det är bra att ställa till med bråk, för att den sortens uppmärksamhet, att vara provokativ och få den sortens uppmärksamhet passar rätt bra med både min personlighet och mitt jobb ibland. Och framförallt om man har principiellt torrt på fötterna. Saken är att jag kände Soran och hade kontakt med honom för det är snart 20 år sedan liksom, när han var helt ny och jag var etablerad. Sen har jag ju träffat honom sporadiskt med några års mellanrum när han och Magnus har varit på turné och sådär. Magnus känner jag lite bättre och har lite mer kontakt med.
Bättre ner,
ja, förlåt. Mm. När MeToo rullades upp och de här avslöjandena, alla de här övergreppen sköljde över oss alla. Och jag förstod att Soran var den som det stod om i tidningarna som var anklagad för de här grejerna. Då snackade jag och Fredrik, en annan kompis till oss båda, om så här, fan vad gör man nu? Liksom? Vad fan gör man nu? Så här, är han dömd? Eller vad, du vet, hur fan gör man? När någon som man tycker, så här, men det där är ju en kompis, även om vi aldrig hörs. Liksom. Och då kommer vi fram till att man hör väl av sig. Och så försöker man hålla skillnad mellan sak och person. Och säger så här, det där, och vill du prata om det? Man hör av sig. Framför allt vill jag inte vara med om att jag läser i tidningen att någon har tagit livet av sig. Som ju hände till exempel med Benny Fredriksson.
Mm.
Det är ju inte dödsstraff på någonting i det här landet. Så jag hörde av mig till Soran och frågade, vad är det okej, okay, eller vad har du någon att prata med? Finns det så här, för det är vem jag vill vara. Vid den här tiden så spelade jag badminton ibland som socialt sett. Så då var jag så här, men ska vi spela badminton någon dag? Så träffades vi och spelade vi badminton. Och så frågade jag, vad är det som har hänt? Kan du förklara? Jag fick inga bra svar och jag har inte läst på Flashback. Jag läser inte heller kvällstidningar. Men sexuella övergrepp, vad var jag? Hörde.
Mm.
Jag fick inget svar av honom, varken bu eller bä. Och jag spelade badminton. Jag ville bara visa att jag dömer ingen. Jag vet ingenting. Men jag är rädd att du sitter själv i en lägenhet och att du kommer hänga dig. Om det ska vara. Jag hade inte pallat sitta i den där lägenheten och läsa och höra allt det där. Så jag försökte vara en medmänniska. Sen hördes vi inte något mer. Sen skulle göras en dokumentär som hette Persona non grata och det skulle vara en serie, så det skulle vara flera deplattformade människor som skulle komma till tals. Det kan man tycka är aningslöst. Jag tyckte inte det. Jag tyckte det kan väl vara ett intressant perspektiv.
För det är ju det egentligen.
Ja, absolut. Jag kan också jag kan verkligen förstå att man tycker att, ja, men om det är någon som, det är så många aspekter av det här. Är man oskyldig tills man är dömd eller inte? Men i alla fall så gick jag med på att också då för formgreppets skull att vi skulle spela badminton, då har vi något att göra, då kan man prata lite i omklädningsrummet, man kan spela lite, klippa lite mellan det där. Och jag tyckte att jag var en voice of reason som sa till honom så här, ja, jag har inte hört dig redogöra för vad du har gjort, jag hör ingenting hos dig. Frågan som de hade hittat på det var så här, tycker du att jag ska köra stand-up om det här? Kan jag komma tillbaks nu? Och så där. Det var liksom formfrågan då. Och det jag sa var, jag älskar ansvar. Som du kan ta ansvar. Om du har lärt dig någonting, vad du har gjort för fel, och du har någonting som du kan dela med dig av, som inspirerar andra, människa att ta ansvar. Om du har gjort dina läxor, då vill jag höra. Om du inte har gjort dina läxor, jag vill inte höra. Gör om du vill, men jag tänker inte komma och kolla. Nej. För jag är bara intresserad av ansvar. Mm. Jag upplevde att jag var voice of reason och att jag gjorde uttryck för det. Men det är klart, om man ser det så här, den här killen som är ett helgon, som ska vara hela Sveriges klokskapsmaskin, han verkar fan bete sig piss, han har en pissig kvinnosyn och verkar uppföra sig illa mot tjejer som han träffar, och gränslöst och dåligt. Om det är om han har gjort kriminella grejer eller inte, det vet man väl inte, men för det tror jag aldrig jag avgjort. Jag har inte koll, men jag tror inte det. Det var inte det då i alla fall. Men det bara det han uttrycker i de här intervjuerna, som jag ju så samtidigt som alla andra. Jag hade ju inte sett resten av dokumentären när jag spelade in mitt. Nej, men det är ju inte så sympatiskt. Den där killen blir man ju inte skitsugen på att hänga med. Och hans kvinnosyn delar inte jag. Men om man ser det och så ser man att de här killarna spelar badminton, det är lätt att få känslan av att de där människorna hänger. Det här är ju ett gäng. De där komikerna känner ju varann och är på turné hela tiden. Och det är klart att om jag hängde med honom hela tiden, då skulle jag ju ha haft koll på hans kvinnosyn och på hans beteende. Men i verkligheten så lever vi ju helt olika liv. Jag har ingen aning. Mm. Men jag kan verkligen förstå att man reagerar på det. Men proportionerna när väl alla bestämmer sig samtidigt för att Appelqvist är klandervärd för att han har varit med i ett tv-program och legitimerat, det är ödmjukande. Nu har det gått några år, så nu är jag tacksam för upplevelsen, men jag var jävla inte tacksam för upplevelsen när det hände, för det var dygnet runt hat och gnäll, och min fru var så ledsen, och hon påminde mig om så här: kommer du ihåg att jag inte tyckte att du skulle spela badminton med honom i tv, att det är bra och att jag är stolt över dig att du spelar badminton med honom för att du är orolig för honom och att inte du dömer någon, men att jag tycker att du kunde ha frågat mig innan du gjorde det i tv. Mm. Och det är varför jag ångrar det.
Alltså jag vill verkligen poängtera att jag tycker att det är intressant att höra förövarnas perspektiv, om de har tagit ansvar, ja, och gjort en resa,
ja,
precis som du, det är det, ja, jag menar,
ja. Ja.
Alltså det är inte intressant att höra en förövare som fortfarande bara skyller ifrån sig liksom.
Nej.
Exakt, så det, nej, men jag, det där är ju, men jag tycker också att det ringer in någonting, alltså i hela samtiden, det här med att man måste liksom ta ett perspektiv, man måste ta en sida. Om man säger när någon frågar vad tycker du om det, om en het potatis,
ja,
och man säger så här: jag vet faktiskt inte, jag är för dåligt insatt,
ja,
då blir man automatiskt...
Som att man flyr.
Ja! Ja. Då är det automatiskt någon slags motståndare. Ja. Vad tycker du inte så? Jag bara, jag vet ju inte. Jag är för dåligt insatt. Men det får man inte säga ju.
Nej. Jag kan för lite om Israel-Palestina nuläget. Jag kan för lite för att uttala mig tvärsäkert om någonting.
Mm.
Ja, mitt djupaste deltagande, mitt hjärta blöder för både judiska polar och för palestinska polar. Mitt hjärta blöder. Mm. Fy fan. Men jag kan inte uttala mig. Det är inte att jag inte vill dra på mig bråk. Jag har inga problem att stå upp för att tycka. Det är för komplicerat. Jag fattar inte.
Mm.
Och det är för mycket propaganda från alla håll också. Jag känner lukten av propaganda och jag förstår, jag kan inte ta på mig och reda ut det där. Och när jag säger det så blir jag bemött som om jag smiter från frågan. Så här, varför kan du inte? Louis C.K. har en jätterolig svingammal standardrutin om abort.
Mm.
Han säger att abort är mord. Abort är mord. Det är att göra en abort är samma sak som att ta ett barn och döda barnet. Det är exakt samma. Det finns ingen principiell skillnad. Och så driver han det i flera minuter. Alltså in absurdum så här. Och sen är han tyst en stund och så säger han, eller så är det som att bajsa. Exakt samma sak som att bajsa. Att man bara säger, ja, nu ska jag bara ha ut något i min kropp som jag inte vill ha där, och sen ska jag spola ner det, och det är ingenting. Det är bara som att bajsa. Det är lika skönt att spola, bara, åh, skönt att det där är borta, med ett foster som med bajs. Något av dem två är det. Antingen är det det ena eller det andra.
Mm.
Något av dem. Jag vet inte exakt vilken, men något av dem två är det. Och det tycker jag ringar in debattklimatet. Och så känner jag om det mesta. Att det är så här, om ni låtsas att det är så här enkelt, så dummar ni er.
Exakt. Folk som är så där bombsäkra, det skrämmer mig.
Ja!
Mm. Gud alltså. Ja, okej. Vi börjar närma oss slutet på den här trevliga pratstunden. Men innan vi signar ut för idag så ska du få lite... Snabbfrågor som alla gäster får.
Ja.
Mm. Vi kör. Första snabbfrågan lyder: paradrätt.
Tuvessonskans gnocchi med saffran och tomater.
Nocco?
H-O-C-K-E-I. Gnocchi.
Ja, jag fattar det. Nocco är Tillas favoritmat.
Nocco är Tillas favoritmat.
Det är hennes paradrätt.
Ja. Men alltså min paradrätt är egentligen min frus paradrätt, men jag gör den också. Mm. Men vi har snott receptet från Tuvessonskan som är en fantastisk matbloggare.
Det är ändå fint hur mycket du får in din fru i den här podden. Det säger väldigt mycket tycker jag.
Ja, hon är en väldigt stor del av mitt liv.
Mm. Ja, men det förstår jag. Det är väl alltid när man är gift. Men jag tänker att när du pratar med henne så lyser det igenom hur fantastisk du tycker att hon är.
Ja, det stämmer.
Ja, så det är väldigt fint. Vad missbrukar du?
Just nu...
Har du någon last idag?
Nej, det är nog koffein just nu alltså. Men just nu missbrukar jag inte socker. Men det är väl min vanliga standarddrog annars.
Vad skulle du göra om du fick en skattad miljon av mig här och nu?
Köpa globala indexfonder och inte tänka mer på saken.
Det låter som att det inte förändras så mycket för dig. Är du pissrik eller?
Ja, det tycker jag verkligen att jag är. Jag ligger på ungefär brytpunkten för statlig inkomstskatt och ännu lite mer. Så jag har liksom tiotusentals kronor i våran budget som är så här: vi sparar lite till semestern, vi ska spara lite till jul, vi ska spara lite för att vi behöver köpa en bil, vi ska spara lite till den här födelsedagen och så. Och bättre än så blir det inte. Man kan absolut ha en förmögenhet som är flera miljoner eller en sommarstuga eller en så. Men fan, vi har en båt och vi har en bostadsrätt i Stockholm och vi har och vi pratar om så här, vad vi ska bygga om hemma och vad vi ska köpa för cykla och så här. Vi är långt ifrån hand to mouth. Och så därför uppfattar jag mig som rik. Jag tror faktiskt inte, om jag skulle få en skatta miljon, jag skulle inte köpa några grejer. Nej, skulle jag inte.
Men du känns inte så materialistisk av det.
Både och. Fan, som sagt, jag lägger mycket pengar på segel och tampar och sånt där. Men jag är verkligen... Jag har ju gjort en klassresa. Jag tjänade så otroligt lite pengar fram tills jag var typ 30. Och sen började jag tjäna pengar så att jag kunde köpa hela bilar och betala för låta någon byta däck och betala för lotsar. Jag tycker att det är svinlyxigt. Jag tycker det är lyxigt.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Självupptagenhet. Jag kan ibland få för mig att folk tänker lika mycket på mig som jag gör. Det är pinsamt när jag får syn på mig själv.
Ångesttrigger.
Oversharing. När jag känner att jag har brutit mot en social regel. Exempelvis kramade jag en annan pappa på förskolan häromdagen. Sådär, out of the blue. Fick feeling och läste väl av rummet någon minut för sent och kände så här: det där var inte, det där, sådär gör man inte. Och då kan jag få en sån intensiv skam är det väl egentligen, men ångest. Ja, väldigt lik ångest.
Fan vad jag känner igen det där. Det är ju, varenda gång jag har en poddgäst, och nu har ju vi inte setts på så 10 år.
Nej.
Jag känner idag också, hur gör man? Ta med hand, kramas vi, och vi gjorde inget av det nu istället.
Nej, gjorde vi inte det?
Nej, ingenting.
Nej, nej. Ja.
För hur fan gör man? Man vet ju inte.
Nej, jag vet fan. Nej, men du, nej, men det, vi borde väl ha kramat.
Vi kan kramas efter.
Ja, det kan vi göra.
När grät du senast?
I förrgår tror jag. Jag snackade med min dotter. Det hade skett en olycka på hennes jobb. Det var någon, skitsamma, det hade skett en olycka. Det var inget personligt drabbat eller sådär, men hon var liksom, råkade vara nära. Det hände inte så långt bort.
Mm.
Och hon var så jävla illa berörd. Och jag blev jävla illa berörd när hon berättade. Så då grät jag.
Vad lägger du mest pengar på? Och jag antar att det är båten, eller?
Ja, det är det nog.
Vad tror andra människor tänker på när de tänker på dig? Och nu vill jag ha två svar. Både offentliga bilden och dina privata kompisar.
Att jag är tramsig, tror jag.
Är det offentliga bilden?
Ja.
Och dina kompisar då?
Jag vet faktiskt inte.
Nu sitter du och sprattlar av
kissnödig. Nej, så jävla kissnödig, ja. Pudda. Ska jag kissa först?
Nej, avsluta, nej, nu kör vi klart där. Men vadå, om jag ringer Bettner, säger vi. Vad tänker du på om Appelqvist?
Nej, men att jag är vuxen. Jag tror vuxen poäng liksom. Mm.
Okej, sista frågan. Sen får du kissa.
Ja. Tänk om jag redan har kissat.
Ska jag hålla på den?
Nej, okay, säg det då. Fan,
vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Nej, det är nog riktig fylla.
Mm. Alltså, bra svar.
Tack.
Tack för idag.
Tack själv.